Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Emma Forsberg är doktorand i historia vid Lunds universitet. Hon forskar om diplomatins uppkomst vid tiden för stora nordiska kriget och det politiska kaos som då rådde. Fanns det några gränser för hur stora fiaskon en karriär kunde överleva? Emma Forsberg, välkommen hit!
Tack så jättemycket. Det är väldigt kul att vara här.
Berätta om ditt ämne.
Ja, jag håller på med diplomatihistoria. Så studien om hur stater och större grupper har träffat varandra, interagerat med varandra, skapat allianser och liknande. Mer specifikt håller jag på med svensk diplomatihistoria 1680-1750. Vilken är en ganska formativ period av svensk diplomatihistoria.
Varför blev det just det här ämnet?
Ja, Twitter är det snabba svaret.
Okej.
Det här hela började faktiskt redan när jag har gjort på min kandidat. Jag åkte på ett utbyte till Skottland, till Aberdeen University där. Och när jag var där så tog jag en kurs i skotsk historia. Och fick höra om någonting som kallades den svenska komplotten. Och jag hade aldrig hört talas om det i mitt liv. Så jag började läsa på om det mer och mer. Och det var då att en svensk diplomat i London, Carl Gyllenborg, hade blivit arresterad för högförräderi mot den brittiska staten. Jag hade ingen som helst aning vad jag skulle läsa mer om det, vad jag kunde hitta mer forskning om det. Och därför så skickade jag ut ett litet nödrop på Twitter och fick svar av massa historiker som är specialister i det här ämnet om vad jag kunde vidare läsa om det. Och det har då utvecklats vidare och vidare och vidare. Och nu sitter jag där med mina diplomater och grottar ner mig på dagarna.
Ja, vi ska strax få höra mer om dina diplomater. Men skulle du kunna ge oss en överblick av det politiska läget i Europa under de åren där vi befinner oss?
Absolut, det är ju en ganska turbulent tid. Det är 1600-talet, som de flesta av oss känner till, är ju när svensk stormaktstid växer fram. Det är inte bara i Sverige som den här militära framväxten händer, utan 30-åriga kriget utspelas egentligen över hela norra Europa. Samtidigt som det här händer så skapas ett behov i Sverige att byråkratisera sig själva. Den växande armén behövde då även en växande administration bakom sig. Samtidigt i det här, och det kan man säga fram till 1680, när min studie då börjar. De nästkommande 20 åren är någorlunda lugna, lite ekonomiskt problem i Sverige. Men sen så bryter ju helvetet lös och stora nordiska kriget inleds 1700 när en stort gäng utav länder, Ryssland, Danmark, Sachsen-Polen, ger sig in och attackerar den unga svenska kungen Karl XII.
Just det, för man trodde ju att han var så svag så han skulle bara gå in och ta Sverige.
Exakt, han var så svag, han var bara tonåringen, han har ingen erfarenhet. Det här är ett perfekt tidpunkt att ta tillbaka Skåne och våra landmassor i Östsverige som det då var. Det går bra för Sverige, det här kriget, en tid fram till 1709 när slaget vid Poltava sker. Och vi vet alla att det slutade i misär. Kungen flyr med sitt kansli ner till Turkiet, i dagens Ukraina, i Bender. Och det är hela det här, vi kan ju tänka er det här spelet som sker. Och den krav på diplomati och kommunikation som det här politiska turbulensen faktiskt kräver. Eller hur?
Den här turbulenta tiden och maktkampen som pågick, var det självklart att välja just England som studie? Plats.
För min master, ja. Nu har jag ju breddat mig lite grann faktiskt i mitt själva avhandlingsområde. Nu studerar jag egentligen alla svenska diplomater ute i världen. Men England har ju alltid legat väldigt varmt om hjärtat eftersom jag skrev så djupt om Carl Gyllenborg och om den här då turbulenta perioden med när han blev arresterad.
Ja, men berätta mer om honom.
Ja, Carl Gyllenborg var en ung man, en typisk svensk diplomat. Han kom ifrån en adelsfamilj, han var högutbildad. Hans familj var inte från början svensk, det var också typiskt under den här tiden. För att många av de nya adelsmännen var då, till exempel i hans fall, hans farfar var en polsk apotekare som kom till Sverige. Polsk-tysk. Det är lite frågor om vad det är.
Beror på vad man vill dra gränsen
exakt.
Just den dagen.
Men han kom i alla fall till Sverige och blev den kungliga apotekaren. Och därför blir han adlad. Det här leder då fram till Carl Gyllenborg som är ung, viril, redo, klar med sina universitetsstudier, har rest ut i världen och han vill sätta sitt märke på historien. Han börjar jobba som stabstjänsteman eller stabssekreterare och det är där han träffar kungen. Och 1703 så blir han beordrad att resa till London och jobba som kommerssekreterare. Kommerssekreterare är då den lägsta officiella ranken vid en ambassad. Det är de som sköter all kommunikation mellan Sverige och ambassaden.
Främst i brevform då?
Främst i brevform. Ofta också i form av, men man kanske har snappat upp nyheter och man vill helt enkelt då förmedla det här. Ni får ju tänka att det här är en tid när det tar flera veckor för ett brev att komma fram och tillbaka. Så en kontinuerlig kommunikation är ju verkligen nödvändig i den här situationen. Vidare, han gifter sig med sin föregångares dotter. Så han gifter in sig med dottern till den då sittande residenten i London. Som är väldigt viktig för den här berättelsen. För hon tillhör någonting som kallas jakobiterna. Jag vet inte hur många som kanske har sett Outlander här, men det är ju där jakobiterna är. Det är en del av den politiskt lutande sektion av engelskt samhälle. Engelskt, skotsk, irländskt, walesiskt samhälle som vill få tillbaka den jakobitiska kungen. I det här fallet så är det ju då att man vill ta tillbaka kungafamiljen Stuart, helt enkelt. Hon, hans hustru, Sarah DeWitt, är en jakobit. Och hon börjar introducera honom till den här politiska scenen. Här tänker Gyllenborg, de här är ganska rika. Vi har ganska dålig ekonomi i Sverige. Jag kontaktar min senior, Götz, Heinrich von Götz, och säger, jag har massa pengar här. Vad ska jag göra med dem? Han får till svar då, Götz går runt kansliet, går runt kungen och bestämmer själv, för han är ansvarig i den här tiden för svensk ekonomi och Sveriges ekonomi i helhet. Och säger, försök få dem att få ett avtal. Vi kan gå in med arméer, vi kan gå in med stridande människor om vi får pengar utav dem. För ni får komma ihåg, det här är mitt under stora nordiska kriget. Sverige har redan ekonomiska problem. Vi måste få in lite pengar i kassan. Det som händer är då att Gyllenborg börjar skriva med sin kollega Erik Sparre vid det franska hovet där det finns en falang utav det här då stuartska hovet som huserar i Frankrike. Och de börjar medla med varandra fram och tillbaka tillsammans med Götz. Och de kom överens om att i utbyte av 10 000 brittiska pund, vilket är en enorm summa vid det här laget, så ska man gå in med 10 000 man ifrån Sverige utifall att det skulle bli en invasion av Skottland. Så det är inte så konstigt att brittiska staten såg det här som högförräderi, kan man tänka sig, eller hur?
Så vad hände?
Jo, allting går jättebra. Man samlar in den här summan. Man ger den till Gyllenborg som ska resa över till Frankrike. Men midnattsslaget, det här står utskrivet. När klockan slår midnatt så omringas Gyllenborgs hus i London. Alla hans papper blir beslagtagna. Hela hans hushåll blir arresterat och satt i husarrest. Och den politiska kontakten mellan Sverige och Storbritannien bryter samman totalt i nästan 6 år.
Men han överlever det här?
Han överlever det här. Han blir satt i fängelse. Och det är då det som händer är det som händer än idag när politiska disputer sker mellan länder. Sverige sätter den brittiska ambassadören i Stockholm i husarrest. Och då gör man då ett diplomatiskt utbyte mellan de två. Så man byter ut John Robinson som han heter då från Stockholm och Carl Gyllenborg ifrån London.
Hur såg makten ut i övrigt mellan Sverige och England på den här tiden?
Det var en ganska märklig period. Sverige under den här perioden var ju transbaltisk kan man säga. Den involverade hela Östersjön. Man hade total kontroll över import, export, tullar, allt sånt här. Så det var ju en ganska kraftfull position man hade. Speciellt eftersom Europa och speciellt England hade så otroligt behov av den svenska järnen och skogen. Trä och järn var de största exporterna för Sverige. Så drottningen av Storbritannien, drottning Anna, var väldigt svenskvänlig. Men när hon dör 1714 så fallerar allting. Det blir även då ett maktskifte i Storbritannien. In kommer George den första. Och George den första är även då tjurfurste av Hannover. Hannover är en av de landområdena som Sverige nosar på. Bland annat våran provins i Bremenfärden tillhörde Hannover tidigare. Så han vill ha tillbaka sin mark ifrån Bremenfärden. Så redan när han då kröns som kung 1714 så finns det animositet mellan kung George och Sverige.
Och då fick man Carl Gyllenborg som diplomat. Och vad var hans uppdrag från början egentligen innan han rörde om i grytan där?
Det här är just det som är spännande. Han är redan i London 1703. För att han är satt som kommerssekreterare. Sen när hans föregångare, hans då svärfar, dör. Så sätts han som något som kallas resident på en interimförordning. Det är lite så här, låt honom lära lite på jobbet. Det kommer gå jättebra. Vi tror på dig. Men du måste lära dig mer och få lite mer pondus för att kunna ta på dig en riktig ministerroll. När då George den första blir satt på tronen, då väljer man att sätta Gyllenborg som minister. Och alltså ha full makt över den politiska diskursen där. Jättebra idé. Tyvärr så saknar han en väldigt, väldigt viktig grej vid det här laget. Och det är någonting som heter kreditivbrev. Och det är då den fullmakten som man behöver som diplomat för att kunna agera som en slags spegelbild för sin regent. För det ni måste tänka på den här perioden, nationer och stater är ju inte autonomiserade, alltså de är inte, det är inte som vi tänker på dem idag, utan regenten var staten och staten var regenten. Så det de här diplomaterna gör ute i Europa, svenska, engelska och liknande, är ju att representera sin regent. Det finns en diplomatisk teori där man säger att diplomaten ska agera och prata som regenten. Det är regentens ord som ska komma ur diplomaten. Som ett språkrör. Och det är ju då ministerrollen som Gyllenborg får. Så väntar han på att få sitt kreditivbrev.
Skriver han hem och ber om det då?
Flera gånger. För det tar 3 år innan han får sitt kreditivbrev.
Varför?
Kaos. Det är 1715. Kungen är nere i bänder. Ingen vet riktigt hur man ska få tag i andra människor. Ingen vet vem som har fullmakten att ge ett kreditivbrev. Så ni kan ju tänka, det är kaos. Det är totalt kaos. Men ja, Gyllenborg saknar kreditivbrev. Vad gör han? Han fortsätter agera som minister. Försöker ha lite pondus, liksom. Och det går helt okej. Han får prata med kungen, han får prata med viktiga ämbetsmän som Lord Townsend och liknande. Men han får ju ingen lön. Så han blir ju utfattig. Och han börjar då använda sin hustrus förmögenhet. Det finns ett fantastiskt citat ifrån hans brev där han skriver att det är så fruktansvärt, min plats här är så jobbig, allt går åt helvete. Parafraserat här. Men jag är så lycklig. Jag har varit i sån nöd att jag har behövt pantsätta min hustrus juveler. Men jag är så lyckligt lottad för min hustru är så resonabel och så iskall i sin tjänst för Eders Majestät. Så hon är ju då en viktig del att han överlever den här perioden.
Men det var alltså så pass viktigt för honom att få vara kvar där i den här tjänsten trots att han inte fick lön. Var det en så pass hög statustjänst eller hur ska man tolka det?
Alltså det här är ju en del av det jag undersöker i hela min avhandling just nu. Som sagt, varför stannar man i det här? För det här är inte en ensam händelse. 75% av mina diplomater som jag undersöker, det är 143 totalt, klagar på att de inte får sin lön. Så varför väljer man att göra det här? Jag har en tes om att de här diplomaterna får ut ett otroligt högt socialt, för att använda Bourdieus term, kapital, när de återvänder, att de hamnar på högt uppsatta, viktiga politiska positioner. Gyllenborg skulle vi kanske kunna klassa som en misslyckad diplomat, eller hur? Han slutar som kanslipresident. Han är en av de som grundar Hattpartiet i Sverige.
Men hur är det möjligt när man kommer tillbaka till Sverige efter en sån katastrof som han ställde till med? Det måste ju ha varit en fullständig diplomatisk katastrof.
100%, det var det. Men när han återkommer till Sverige så kommer han till kungens dåvarande läger. Liksom, och blir då, enligt källorna, omfamnad utav kungen. Och han säger, det är liksom, den här omfamningen visar på att ditt misslyckande utomlands var inte ditt fel. Det var omständigheternas fel.
Så han får upprättelse?
Han får upprättelse när han återkommer.
Oj, vad det känns som att någonting slätas över här som vi inte
får veta. Väldigt. Men man kan ju säga också det att diplomati, vi kan inte säga att det finns misslyckande och lyckande i diplomatin. Allting beror på vilket håll vi kollar på det. Från svenskt håll var det här misslyckande. Även från brittiskt håll eftersom man förlorar kontakten med Sverige. Men det är ju hela tiden ett spel. Det är ett spel fram och tillbaka och det finns en slags reciprocitet i att du gör ett utbyte. Och det här utbytet måste hela tiden vara jämviktigt.
De här kraschade relationerna, får det något utspel på andra länder?
Ja, absolut. Frankrikes position blir ju jätteproblematisk. Det är den franska diplomaten Erik Sparre, alltså svenska diplomaten i Frankrike, som har agerat det här mellanhanden mellan då jakobiterna i Frankrike och Gyllenborg.
Ja, men vad händer med Sparre?
Även han klarar sig jättebra. Han fortsätter vara ambassadör i Frankrike. Han är bundis med kungen. Så det här är liksom inte ett problem. Utan det är snarare att man förväntar sig att sånt här ska hända under den här perioden. För det är en sån himla politisk instabilitet. Och det skulle jag kanske säga är den största skillnaden mellan dagens diplomati och den tidigmoderna diplomatin är att det kommer ske kaosartade saker. Och på grund av den korta kommunikation, alltså hur lång tid kommunikation sker, så kommer de här problemen explodera ännu större än vad de kanske gör idag.
Hur går du tillväga när du ska få svar på dina frågor? Finns det tidigare mycket skrivet om detta eller är du nere i arkiv och gräver?
Det är arkiv som gäller. Det finns skrivet mycket om det. Men jag tillhör ju någonting som kallas ny diplomatihistoria i min forskning. Svensk diplomatisk historia var jättepopulärt på 60-talet. Fram till 60-talet. Vi kan tänka oss att den här typiska idén om historiker som sitter och studerar de stora staterna, diplomati, politik. Det är liksom den typen av av historia som har skrivits om den här perioden. Och det är ett mastodontverk, verkligen. Men det är inte det jag är intresserad av. Så för mig brukar jag säga att jag utgår från det. Det är en grund. Men jag vill gå ännu djupare. Och då gäller just klart arkiven. Problemet är ju då att arkiven är massiva. Vi snackar liksom 400 hyllmeter och tusentals volymer ifrån Sverige enbart. Då kan ni tänka vad som finns ute i Europa. Men jag har haft väldigt tur i min forskning som jag gör nu. Vilket ju är vad man skulle kalla en prosopografi. En kollektivbiografi över diplomaterna. Vilket innebär att jag letar efter gemensamma upplevelser, gemensamma egenskaper. Har de gått på universitet? Hur gamla var de när de blev tillsatta? Och liknande. Och där har jag haft ett otroligt stor hjälp av Svensk biografisk lexikon specifikt. Och den fantastiska verk som de har jobbat på biografiskt. Men även där har jag behövt verkligen gräva ner mig i till exempel biografikarkivet som finns vid Riksarkivet. Som är ett märkligt arkiv i sig. Det är ett arkiv som är baserat på efternamn och har allting från kvitton till suppliker till genealogier. Det är liksom allting. Man gjorde ju om hela strukturen på 1890-talet i Riksarkivet. Så allting som inte passade in någonstans la man i biografikarkivet. Så där finns väldigt mycket roligt att hitta. En kokbok har jag hittat där från en av de svenska ambassaderna utomlands.
Men Hur avgränsar du ditt sökande, undrar jag då spontant? För jag tänker, du måste gå igenom hela kommunikationen mellan Sparre och Gyllenborg, säkert mellan Gyllenborg och Sverige, Gyllenborg och kungen i Bender. Ja. Sen tittar du på det här Svensk biografiskt lexikon, du tittar på vad alla befann sig. Hur mycket behöver du läsa för att kunna dra en slutsats?
Mycket, kan vi säga. Gyllenborg är ett av mina, kan man säga, kanske en case studies. Jag vet att Gyllenborg är en normativ diplomat under den här perioden och därför har jag kollat lite extra mycket på honom. Men hur jag hittat honom från mitt avhandlingsämne är ju att jag har gjort den här prosopografin över de svenska diplomaterna och sen identifierat de mest normala diplomaterna. Och det är de jag går in i och tittar på. Till exempel Sparre är också en normativ diplomat, så honom har jag också gått in på. Utöver det så har jag till exempel också gjort en karta, en nätverkskarta över vilka gifta med vilka, vilka har jobbat med vilka. Kan vi se likheter däremellan och liknande sociala relationer? Och det kan vi. Det finns små trianglar överallt. Över att den som till exempel jobbar med en annan ofta gifter in sig i den familjen. Om vi tar England och Gyllenborgs linjen, då har vi ju Lejonkrona gifte sig med Lejonbergs dotter. Lejonkrona är då styvfar till Gyllenborgs hustru, Sir Dorit. Gyllenborg har då en styvdotter också från det äktenskapet, Elizabeth Dorit, som gifte sig med Karl Sparre, som är den som kommer efter Gyllenborg. Så det är liksom det är en lång släkt linje. Som är på samma plats och jobbar på samma ort.
Förutom detta stora detektivarbete som du behöver göra här och läsningar så måste du väl också kunna flera språk?
Ja.
Diplomatispråket är franska, gissar jag, från den här tiden.
Absolut.
Är det fler språk som kommuniceras på?
Tyska, lite nederländska. Jag säger inte att jag kan de här flytande, men jag kan läsa dem. Men allt det här, det som är... Det är olika nivåer av språk, kan vi säga. Under den här perioden så etableras det också att svenskan ska vara huvudspråket för diplomatisk kommunikation, officiell diplomatisk kommunikation. Så alla brev uppåt i hierarkin, så till exempel till kungen, till kansliet, till presidenten, skrivs på svenska. Så länge de inte nämner någonting personligt, för då hoppar de upp till franska. För franskan var då det sociala språket. Det var det språket som användes mellan hustrur och deras diplomatmakar. Eller mellan olika diplomater placerade utomlands. Så det är ett väldigt stort virrvarr av språk i de här texterna. I en av breven jag har hittat så har de bytt språk 4 gånger under loppet av hela brevet. Så det krävs ju ganska mycket språkkunskaper. Och jag ska vara helt ärlig, jag kan... Någorlunda, men jag dubbelkollar alltid mina språk och mina översättningar med personer som jag vet är mycket mer kunnig i språken än vad jag själv är. Och de är totala änglar som står ut med mig när jag skickar ett litet citat och bara, har jag översatt det här korrekt? Kan jag få lite hjälp här? Men som tur är så är huvudsakligen, alltså det byråkratiska språket är svenska. Så det är ju bara att gå in och läsa.
Jag måste fråga dig, i en av de tidiga säsongerna av Förklarade forskning så intervjuade vi en forskare som heter Elsa Hedling som forskade på digital diplomati, alltså modern diplomati. Mm. Och med henne så var det mycket så här, påven twittrar det här och Trump twittrar det här. Men kan du i det här moderna se några linjer som finns från det som du forskar på?
100%. Alltså det finns många likheter. Det är någonting jag reflekterar över nästan dagligen, är bland annat... Bara strukturen, hur det byråkratiskt funkar, om man tar det rent praktiska. Men typ så här, här är mina utlägg för den här resan och här är mina tester att jag gjort de här utläggen. Det är exakt samma system som vi har idag. Men om vi kollar på det rent diplomatiska, alla våra relationer vi har idag är ju grunden ifrån det här födelsen av modern diplomati. Synen vi har på Ryssland som fienden existerar hela vägen tillbaka till det stora nordiska kriget, till och med innan dess såklart också. Så det är ju en repetering av stereotyper som sker igen och igen och igen. Men vi ser även att de här stereotyperna har förändrats beroende på de relationer vi har haft med olika länder. Så det är det jag tror man verkligen kan plocka ifrån modern diplomati tillbaka, är att se den här linjen, den här historiska utvecklingen som sker.
Emma Forsberg, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning.
Tack så jättemycket.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.